Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Idag har vi en gäst här hos oss som heter Steffi.
Ja,
välkommen. Hej.
Tack, tack.
Och du skulle ju ha haft din kära syster Mickan också med.
Ja.
Men det blev bara du.
Det blev bara jag. Hon är sjuk. Mm.
Och så. Det är inte så bara. Vi är jätteglada att du är här.
Ja. Men vi låter ju typ likadant. Så det spelar ändå ingen roll. Som att vi båda är här.
Ja. Ja, men det är bra.
Du får prata för två.
Jajamän, det kan jag göra.
Mm. Och vi har ju bjudit in er och dig idag då. För att vi vill höra om eran syster Lussan.
Mm.
Men sen så är vi också nyfikna att höra om eran podd. För ni har ju också en podd inom samma ämne som den här.
Ja, sjukt ju.
Mm. Jättekul.
Men det ska vi nog kunna lösa.
Mm.
Börja med Lussan.
Ah.
Ja, vi är ju då tre systrar. Så det är Mickan som är äldst och sen så är det jag, Steffi. Och sen så är det Lussan som är yngst. Och vi har väl alltid liksom varit supertajta. Vi är ganska nära i ålder. Det är liksom bara 4 år mellan Mickan och Lussan och 2 mellan mig och Mickan. Så vi har alltid varit tajta. Hängt massa med varandra. Det har liksom varit, vi har verkligen varit själsfränder liksom. Och 2019, i början på 2019, så åkte Lussan till vårdcentralen för att hon hade ont i liksom sidan, alltså neråt sidan, typ vid livmodern. Och då så sa läkaren, de gav henne diagnosen infektion i livmodern, tror jag, eller någonting sånt där. Och fick antibiotika och skickades hem. Hon åt antibiotikakuren i 10 dagar. Och efter det så var ingenting egentligen bättre. Och efter att ha pratat med Mickan i telefonen som gav brandtalet att kvinnor ska inte behöva ha det så här, och sök hjälp igen liksom. Så åkte hon till gynakuten. Där de gjorde en röntgen och upptäckte att hon hade förändringar i buken. Och efter det lades hon egentligen direkt in för vidare prover. Och vid det här laget så bodde Lussan i Göteborg. Resten av familjen bodde i Stockholm. Så mamma åkte egentligen ner liksom direkt och jag, Mickan och pappa var väl typ så här, nej men vi får också åka ner liksom. För att man måste liksom vara där typ. Så vi åkte ner, hon genomgick massa olika tester. Det var PET-scan och alltså allt vad det nu heter liksom. Och de upptäckte förändringar i levern, buken och lungan. Och till slut så fick hon diagnosen äggstockscancer. Och vid det här laget var hon då 25 år gammal. Det här tog de ju senare då tillbaka. Men det, ja, det kommer jag ju för sig till sen. Men när hon fick den här diagnosen så sattes hon direkt på cellgiftsbehandling. Och genomgick den tre behandlingar har hon fått. Och sen så efter att vi skulle liksom få svar från vad den, alltså efter tre behandlingar så gjorde man nya tester för att se vad som hade hänt. Och det var egentligen inget bättre, utan det hade bara blivit mycket, mycket, mycket sämre. Under hela den här perioden som är, vad är det, 2,5 månad kanske, så pendlar vi liksom hela familjen mellan Göteborg och Stockholm. Så vi liksom byter av varandra så att någon är där hela tiden liksom. Sen åkte vi ner hela familjen vid påsk och var tillsammans. Och då var det någonting som hade hänt liksom. Att hon hade blivit väldigt drastiskt mycket sämre. Och jag kommer ihåg när jag kom ner till Göteborg och Mickan liksom ringde och bara, jag vill bara förbereda dig på liksom att det har blivit ganska mycket sämre. Det var, då blev det liksom lite så här chock att typ se henne liksom, för att hon hade blivit så mycket sjukare. Och vid det här laget så var hon också, hon var liksom hemma men gjorde behandlingen på sjukhuset. Och sen så firade vi liksom påsk tillsammans med familjen, vi hade så här supermysigt, det var jättefint väder, vi satt ute, vi åt tårta liksom, och hon var ändå med. Och sen åkte vi, jag, Micken och pappa, åkte hem tillbaka till Stockholm. Och vi hann inte vara hemma i ens 24 timmar innan mamma ringde igen då. Och sa att nej, nu måste komma tillbaka. Det är liksom, läkaren säger att hon inte kommer klara sig genom natten. Så vi bokade ju tågbiljetter direkt och liksom åkte egentligen på en gång. Bara möttes upp och drog. Och det var ju en sjuk känsla liksom att sitta på det här tåget och veta om liksom att man åker ner för att så här, säga hej då till sin lilla syster för sista gången. Vi kom fram och efter den dagen så levde ju Lussan i ungefär 10 dagar till ändå. Så hon är liksom ut. Och de dagarna var vi egentligen alltså dygnet runt alltså på sjukhuset. Vi liksom bytte oss av och sov där och så här, var med henne hela tiden. Och sen 1 maj 2019 så tog hon sitt sista andetag.
Var ni där allihopa då?
Mm, vi var där allihopa. Hela familjen, Mickens man Anton och Lussans kille Felix. Så det var ändå fint.
Men det var ett väldigt snabbt förlopp.
Det var ett väldigt snabbt förlopp. Det var bara 3 månader egentligen från att hon åkte in till att hon gick bort. Och det är ju liksom väldigt ovanligt, alltså det är så här extremt, extremt, extremt ovanligt vid den åldern som hon var. Alltså dels den typen av cancerform är väldigt ovanlig när man är väldigt ung. Och också förloppet och hur aggressivt det var. Läkarna trodde ju egentligen inte att hon hade börjat bli sjuk förrän precis innan jul. Alltså så här, så det är liksom, det är så overkligt snabbt verkligen. Och de gav ju henne först diagnos äggstockscancer. Men sen så var det liksom som att de bara, fast vi kan inte säga säkert att det är det. Det ser mest ut som äggstockscancer, men vi kan inte fastställa det. Men eftersom det såg mest ut som det så valde de att börja behandla i alla fall. För att det var ju så här, det enda man kunde göra. Och det hon hade var en så kallad, för vi fick ju åka på så här läkarsamtal sen efter man gör ju så här obduktion för att så här fastställa orsaker och sådär. Och då sa de att hon hade någonting som heter antiplastisk tumör, vilket innebär att tumörerna ser ut som blobbor typ, istället för, annars kan man ju avgöra cancerformen beroende på hur tumörerna liksom är formade typ. Men i hennes fall så var det bara liksom ingenting. Alltså de bara, vad är det här? Och det var, såg mest ut som en äggstockscancer. Men det de kunde fastställa var att det oavsett var en gynekologisk cancer. Vilket betyder att behandlingen som hon fick hade varit densamma oavsett om de hade kunnat fastställa eller inte.
Mm. Det måste ändå ha varit så skönt på något sätt att veta att man liksom ändå satte in rätt behandling.
Ja.
Så att inte det hade liksom blivit fel och så typ hade hon dött av,
alltså, ja, men precis. Exakt. Och ja, och det var ju så, de gjorde ju allting de kunde, men de var så här, de bara, vi har inte kunskapen idag om hur vi skulle behandla hennes sjukdom, så det alltså så här, det är ju typ så här, egentligen fanns det typ aldrig något hopp. Men det var ju liksom inte upplevelsen som vi hade, att det aldrig fanns hopp liksom. För att man förstår ju inte medicinska termer eller sånt. Så att jag var väl egentligen hoppfull ända till typ sista dagen, tänkte jag. Mm. Jag bara, nej, nu vänder det.
Men kunde ni prata mycket om att hon kanske skulle dö?
Nej, det kunde vi inte. Och det är ju en, kanske en av de så här största, den största ångesten man har är ju just det, att vid den tiden fick aldrig vi, för att för henne liksom gick det från att hon var med och liksom vi var ute på promenader även om de var korta liksom, men vi kunde ändå sitta och prata och så här. Och då var det ju liksom fortfarande man bara, ah, nu hoppas vi på behandlingen, alltså så här, man var i det modet. Tills att det sen bara switchade helt och hon kunde inte kommunicera på samma sätt och så här. Så då försvann den möjligheten egentligen helt. Alltså vi hade inte alls processat det, vilket liksom är fruktansvärt egentligen. Men det är ju klart att hon inte ville dö, för att hon var 25 år gammal och älskade livet liksom. Det är konstigt också med ett så snabbt sjukdomsförlopp, för jag tror det var någon som någon nära till micken som sa att det blir liksom som en olycka och en sjukdom i ett liksom, för att man hinner knappt liksom förstå att hon är sjuk innan hon är borta, och så liksom ska man helt plötsligt processa det. Och som jag och micken har pratat mycket om liksom i efterhand, att man nu kan förstå att så här, sjukdomsperioden är ett väldigt så här, obearbetat trauma. Att där har man liksom inte, alltså man har bearbetat sorgen av att förlora Lussan, men inte liksom Lussan som väldigt, väldigt sjuk. Det är någonting man måste ta någon gång.
Ja.
Ja.
För ni pratar inte liksom om den perioden med varandra, eller?
Jo, det gör vi. Men jag tror att vi alla kanske har hittat ett sätt att prata om det på utan att det blir för tufft. Alltså så här, det är alltid jobbigt att prata om, men när, alltså så här, jag kommer ihåg i början så var, när man liksom var i den här chocken, så minns jag att då pratade vi jättemycket i familjen liksom om så här. Vi liksom gick igenom de här sista dagarna i huvudet så här, om och om och om igen. Och liksom kunde ju de utan till klockslag, vilka som var. Alltså allt det gick vi igenom. Vad åt man den dagen? Alltså på ett så här maniskt sätt nästan. Medans nu pratar vi inte alls om det lika ofta skulle jag säga. Men när vi pratar om det så finns det liksom ett sätt att prata om det som ofta ser väldigt likadant ut.
Men efter att hon hade dött,
mm.
Vad hände då? För ni var ju i Göteborg,
mm.
Men ni bor ju i Stockholm. Och hon, jag vet inte, vad gjorde hon i Göteborg?
Men Lussan var ju utbildad geograf till hela vår familjs förvåning, som inte förstår någonting om när hon sa då att hon skulle plugga geografi, så var det konferens i familjen och alla bara, vad fan gör en geograf? Men alla bara, kartor. Men hon älskade det.
Så hon bodde där och jobbade där liksom.
Mm, exakt. Nej, men efter, alltså för det första är det så konstigt, liksom det första som händer när man ska lämna sjukhuset. För det vill man ju liksom inte göra. Det har ju blivit så här ens hem. Man blir så nära liksom alla som jobbar där, och det är liksom tryckt, kaffet smakar likadant, alltså, och det finns alltid kakor. Alltså så här, det är liksom, det är verkligen hemma. Så det var ju otroligt otryggt att lämna det. Vi åkte väl därifrån efter några timmar, jag vet liksom inte exakt. Och sen så tog vi väl egentligen taxi hem till Antons lägenhet. För han bodde ju då också i Göteborg vid det här laget. Och
Anton är Mickans
man. Ja. Precis. Ja, de gifte ju sig precis då.
Okej. Okay.
Nej, men då åkte vi hem. Jag, Mickan, mamma och pappa och Anton till Antons lägenhet på typ 30 kvadrat. Totaldäckade. Alltså totaldäckade. Och sov i flera timmar. Sen vaknade vi där någon gång på eftermiddagen. Och började dricka vin. Och satt och snackade och bara försökte typ så här förstå vad som hade hänt. Sen så bara, vi måste så här, vad kan vi göra typ? Vad gör vi ikväll liksom? Och då bestämde vi oss för att gå till en av Lussans favoritrestauranger i Göteborg. Och så var vi där och käkade middag. Och sen egentligen direkt efter det så var det bara dagar av liksom planering typ. Alltså man sätter igång direkt. Jag tror vi var kvar i Göteborg i så här 4-5 dagar. Vi liksom gick igenom hennes kläder, vilket var alldeles för tidigt egentligen, men det var ju så här tanken på så här, lämna det och åka hem och sen behöva komma tillbaka, så vi bara gjorde det liksom. Men det förstod man inte då att det var för tidigt, men det var för tidigt. Pappa började hålla på, ni vet, med dödsbo och liksom allt sånt där. Och bara fixade massa praktiska grejer. Eftersom hon bodde i Göteborg så var det liksom saker som behövde fixas där. Och sen efter det så åkte vi ju hem till Stockholm. Och började egentligen planera en begravning. Men den tiden är i alla fall för mig väldigt mycket liksom en dimma. Att jag minns inte det så jättemycket vad som hände då. Liksom. Jag minns de gångerna vi var på begravningsbyrån typ, och vad vi gjorde inför begravningen. Men det är ungefär där det är slut. Alltså vad fördrev jag mina dagar med? Jag vet inte. Vad var jag någonstans? Jag vet inte. Alltså så här, jag minns liksom ingenting. Men man, det jag vet är ju, alltså så här, man var ju en sån extrem chock liksom.
Mm. Hur lång tid efter att hon dog hade ni begravningen?
Det var 4 veckor efter kunde vi ha begravningen. Och det var en jättefin begravning. Hon är ju, vi är uppväxta på Lidingö, så vi hade begravning i Lidingö kyrka. Och det var liksom väldigt hon, typ hela liksom, begravningen. Det var jättefint. Jag grät på ett hysteriskt sätt liksom. Jag tror att jag har förstått att det där kan vara så olika, att liksom vissa fäller inte en tår. Men alltså jag grät så mycket. Så det var skitjobbigt. Och det man också märker när liksom vi planerade den här begravningen och skulle ha sån här mottagning efteråt, som man har liksom med så här, man har lite mat, man, ja, ni vet. Så skulle vi hålla till på en så här prästgård typ. Och Och då måste man tydligen beställa mat från dem. Man tar liksom inte in någon extern utan man beställer mat via dem. Och den här menyn var liksom det största beviset på att det är inte unga personer som ska dö. Liksom. Alltså, det var så här, smörgåstårta, lite olika mackor, prinsesstårta. Alltså det var så här, vi bara ingenting här skriker 25-årig tjej. Alltså det var så liksom pensionärsmat. Ja. Alltså, och det blev så, så himla tydligt liksom, att det här är så jävla fel.
Mm.
Men ja, vi hade några konstiga mackor.
Och prinsesstårta eller?
Nej, vi fixade faktiskt egen. Det är ju tips, det kan man ju faktiskt göra. Vi tog dit, vi drog mycket liksom mer chips och dipp och liksom massa grejer som hon tyckte om. Typ polypuffar och bubbel och ja. Så det liksom skulle kännas också mer som henne och inte så...
Agda 85.
Exakt. Ja. Mm. Så det blev liksom ändå så bra som det väl kan bli, antar jag. Alltså,
ja, ja, precis. Det är ingenting som man liksom vill göra.
Nej. Men på något sätt så är den också så viktig.
Absolut. Mm. Hade ni svårt att komma överens om typ hur ni ville ha begravningen?
Nej, ingenting överhuvudtaget. Vi tog ju väldigt mycket hjälp av begravningsbyrån. Vi hade liksom lyxen, för att det är faktiskt en lyx liksom, det är ju så stort, att kunna göra det. Så vi sa ju egentligen, gör gärna ni allting, och vi vill bara göra det vi måste göra. Så de var ju väldigt liksom, de var ju väldigt bra på att komma med förslag liksom på vad man, vad liksom vilken vibe man kunde göra med tanke på liksom utifrån hur vi berättade vem Lussan var liksom. Så vi hade väl egentligen inga liksom problem. Jag tror liksom också att alla kände att så här, det är heller inte läge, det är inte heller att man har pratat om så här, hur den här begravningen kommer att bli typ, och att det är någons vilja man går emot. Alltså, just för att så här, det här var aldrig någonting vi trodde att vi skulle behöva göra. Liksom.
Mm.
Det är så absurd känsla liksom, att sitta och bara så här, nu ska vi välja en kista. Här har ni en katalog med kistor. Alltså så här, och så sitter man typ och tittar och bara, den där var väl fin och den där, nej, det där var lite för mycket och så här. Men Lussan var ju liksom en människa som älskade naturen. Så det blev liksom väldigt mycket det som blev temat. Så det kändes liksom, det var alltid överens faktiskt.
Mm. Skönt.
Mm.
Har Lussan en grav?
Det har hon. Vi fick, det är också så här sjukt, alltså så här, när man pratar om det nu, alltså så här, när vi skulle gå och välja ut en gravplats så att man så här gör de här sakerna, det är så speciellt. Men vi fick en jättefin gravplats. Hon är ju begraven då på Lidingö kyrkogård. Och det är liksom som på en egen liten udde av kyrkogården. Alltså det är liksom inte så att det är så här massa gravar där, utan det är liksom lite färre, det ligger precis vid vattnet under ett körsbärsträd liksom. Det är så himla fint och man kan liksom sitta där, det är liksom tillräckligt mycket utrymme att man kan sitta och liksom hänga en stund. Så vi har ju liksom varit där ibland och haft typ picknick alltså.
Mm.
Så det är otroligt tacksamt liksom och kunna vara där.
Men känner du typ att du är nära Lussan när du är vid graven? Eller är det liksom ingen skillnad direkt mot typ när du är hemma eller?
Nej men jo, alltså så här, jo det kan jag göra. Men det är inte alls, det är en svår fråga. Jag har liksom inte tänkt på det. Men jag kan känna typ ett behov av att komma till graven. Jag vet inte om det är kopplat till att jag känner henne extra mycket där. För det känns som att det är olika från gång till gång. Typ. Jag kan ju känna henne liksom tydligt i andra situationer när, som inte är vid graven. Liksom. Om jag ser någonting som hon skulle ha älskat, eller är ute liksom i en fin natur, eller ser en otrolig utsikt, alltså vid sådana tillfällen liksom. Så jag vet inte nödvändigtvis om det är att jag känner mig närmare henne där, men jag har ett behov av att vara där liksom. Jag känner när det är, när det har gått liksom för lång tid, så känner jag så här, nej, jag måste komma till, jag måste till graven liksom.
Mm.
För på något sätt så är det ju också, det är en så här tydlig plats där hon är.
Brukar du åka dit själv eller brukar du åka då med Mickan?
Men alltså, otroligt olika. Jag har varit där, jag kanske har varit där så här en eller två gånger ensam. Sen tror jag så här, jag och Mickan har då varit där en gång eller så här två gånger ensam, och bara hon och jag. Sen har vi varit där typ så här med, när Anton har varit med eller någon har varit med som har vänner, och såklart oftast med mamma och pappa. Så inte så jättemycket liksom ensam faktiskt. Det har liksom blivit att så här, när man är på Lidingö träffar man mamma och pappa, och ser man också vid graven liksom. Men jag vet att jag och Mickan har pratat lite om att det kanske finns liksom en poäng för henne och mig att så här vara där själva, och kanske också att man är där själv liksom. Mm. Jag vet inte.
Hur var första året?
Första året var ett jävla virrvarr. Alltså, jag, för det första, alltså som sagt, jag minns typ inte vad som hände första året. Det var ju liksom, men precis i början, då var jag var sjukskriven i kanske så här en och en halv månad eller något. Och Micke gick ju liksom tillbaka till jobbet väldigt snabbt. Alltså hon gick tillbaka några dagar efter begravningen. Liksom i ren chock i princip. Och jag var så här, jag bara, nej, men jag känner mig inte riktigt redo. Jag tar två veckor till, sen går jag tillbaka. Och de två veckorna så kollade jag på alla säsonger av Game of Thrones. För det hade jag inte sett. Och det var så här sista säsongen. Så jag bara, okej, men då hinner jag ikapp till sista avsnittet, så kan jag kolla med era andra liksom. Så jag sträckkollade Game of Thrones. Sen så tyckte jag då tillsammans med min läkare att det var en bra idé då att jag skulle tillbaka till jobbet i tre veckor innan jag skulle gå på semester. Liksom mellan sjukskrivning, tre veckors arbete, semester. Mm. Man bara, nödvändigt. Mm. Alltså, men ja, nej, det skulle jag göra. Så då gick jag tillbaka till jobbet, och sen så minns jag att vi åkte på, sen under sommaren så åkte vi på en Italienresa som Lussan skulle ha följt med på. Hon hade varit med och planerat liksom. Och den är liksom också så här, var en jättekonstig resa liksom.
Var det hela familjen eller var det just ni systrar?
Nej, det var, ja, vi systrar och sen så liksom alla våra gemensamma vänner. Så vi var väl ett så här gäng på typ 10 pers kanske som skulle åka. Men det slutade faktiskt med att mamma följde med också. Så det var mamma och alla våra vänner typ. Mm. men man var ju liksom på något sätt desperat av att så här, liksom få göra sånt som hon hade planerat att göra. Liksom, här skulle hon ha varit. Liksom, det här visste hon om. Alltså det var så här, på något sätt väldigt viktigt.
Gjorde ni något speciellt för henne där på resan typ? Som för att göra henne delaktig på något sätt?
Ja, vet du, det gjorde vi säkert. Men jag minns verkligen inte. Alltså vi har ju alltid haft, det började ju väldigt tidigt med att vi skålar för Lussan. Så varje gång vi skålar så skålar vi för Lussan. Så det gjorde vi ju liksom jämt. Men det gör vi ju alltid. Men liksom resten av året var ju i princip, alltså jag jobbade och mådde skit egentligen, fast ville väl inte typ veta om det. Jag och Mickan bodde ju tack och lov tillsammans vid den här perioden, så vi hade liksom varandra. Men det var liksom ganska kämpigt, för att precis i början när alla liksom är väldigt så här måna om och frågar så här, ja, men hur mår du? Behöver du någonting? Kan jag hjälpa med det här? Kan jag hjälpa med det här? Det är liksom inte då man behöver det, utan så här, första liksom månaderna var i alla fall vi i liksom extrem chock. Och då klarade man ju typ av på något sätt. Alltså man träffade, liksom man var ute och gjorde saker. Man träffade, så här, vi var på 30-årsfest en månad efter att Lussan hade gått bort. Och liksom man lagade mat och liksom, men så här, klarade typ att ha ett liv. Och sen liksom några månader senare kom lite mer kraschen. Alltså där, typ det här stödet att så här, någon kommer och städar eller någon kommer med mat eller bara så här kommer och är. Det är då man behöver det och då har folk liksom lite glömt. Inte våra närmsta liksom, obviously, men liksom alla, man, folk glömmer ju bort för att så här, det är inte the center of their lives, men det är liksom konstant min. Så det kommer jag ihåg liksom, att det var konstigt. Och sen så är det ju så här, ja, första födelsedagen, första julen, alltså det var ju bara, alltså det var bara konstigt. Det var skit, alltså det var skitjobbigt, men det var nästan, jag tyckte nästan att alla högtider var jobbigare andra året faktiskt. För det är också någonting så här när alla säger så här, ja, men det här första året man ska gå igenom alla de här högtiderna, klarar man det så klarar man, alltså så här, som att det är så här, du ska bara igenom det här första året och sen är det lugnt liksom.
Då är det slut liksom.
På det, ja, precis. Men så är det ju verkligen inte. På något sätt så blir man ju ännu mer medveten så här, andra året. Så var det i alla fall för mig. Att så här, första året är liksom en jäkla dimma. Jag tror på riktigt inte jag kom ut ur chocken förrän efter första året. Liksom. Jag tror att då landade jag någonstans. Och det visar ju sig också, för jag var ju sjukskriven. Alltså nu var jag sjukskriven innan sommaren i 5 månader typ. Och det var ju liksom 1,5 år efter att hon i princip hade gått bort. Då sjukskrev jag mig. För att då kom verkligen extrema konsekvenserna av att jag inte hade tagit mig den tiden. Och liksom vilat upp mig. Liksom, då kom allt i kapp.
Mm.
Innan dess så, alltså så här, en viss tid så klarade mig av att bara köra liksom. Men sen kraschar man ju liksom.
Men jag tänker på typ som du och Micka, ni pratar ju väldigt mycket om det här.
Mm.
Har ni kunnat liksom stötta varandra i er sorg?
Mm.
Och typ sörjer ni liknande eller sörjer ni på 2 helt olika sätt liksom?
Alltså vi kan ju absolut stötta varandra. Jag och Micken har ju en relation där vi pratar kanske 5 gånger om dagen. Alltså så här, vi pratar alltid. Vi liksom, vi sitter ju ihop. Lär du känna liksom mig så lär du känna Micken och tvärtom liksom. Det är liksom inte sörja på samma sätt. Alltså jag vet typ inte ens vilket sätt jag själv sörjer på liksom. Alltså jag vet inte. Ibland är jag ledsen, ibland är jag glad, ibland är jag utmattad. Det som har varit är att vi nästan aldrig samtidigt har varit på samma ställe. Liksom. Att när hon var liksom väldigt deprimerad, då kunde jag liksom vara där och så här, liksom ta tag lite i henne och så här, okej, men jag kommer, jag gör det här typ. Och liksom när jag var där så var hon liksom lite bättre och kunde liksom finnas där för mig. Så att vi har liksom alltid varit där för varandra liksom. Men jag tror för mig tog det liksom väldigt lång tid innan jag kunde sätta ord på så här, vad det var jag kände. Och liksom, för att jag förstod inte vad det var jag hade varit med om. Så det var så svårt att liksom sätta det i ord. Och att jag liksom inte kände efter riktigt ordentligt. För att det är väldigt läskigt när man gör det. Liksom. Ja, nu vet jag inte vad jag försvann i de här tankarna. Men jag bara började tänka på det här med vad man sörjer på för sätt. Men det sättet som vi är lika är ju att vi är väldigt öppna båda två. Alltså vi har inga problem att prata om det. Jag har heller inga problem med att säga så här, jag vill inte prata om det nu om någon frågar liksom. Och vi är väldigt måna om att berätta om Lussan och liksom den hon var. Och inte bara att hon var sjuk liksom, utan att hon också får leva vidare liksom.
Mm.
Så det är väl ett sätt att sörja på, antar jag också.
Men om du är på något nytt ställe och träffar nya personer och de frågar typ, hur många syskon har du?
Mm.
Vad brukar du säga då?
Ja, det här är ganska intressant för att Jag hade den här ångesten inför att jag skulle börja på... jag började på en skola i... och skulle liksom flytta till ett nytt ställe. Och jag bor ju där på skolan. Och då hade jag så mycket liksom ångest inför det här. Att jag bara, åh gud, jag vet inte. Så här, nu kommer jag behöva förklara liksom. Och att det alltid kommer upp. Och jag bara, kommer jag orka det? Och så var Micka så här, hon bara, men du behöver bara berätta det du själv vill berätta liksom. Och, men det tar ju liksom, alltså jag kan ju inte... Jag kan ju inte säga så fort folk frågar så här, ja men din syrra, okej, har du några fler syskon? Ja, jag har en lilla syster men hon gick bort för 2,5 år sedan i cancer. Alltså så här, det är liksom, det är det som kommer. Jag kan liksom inte, jag kan inte säga någonting annat. Det är bara så här, det är det som är. Vi är 3 systrar, men en lever liksom inte.
Men det är svårt att berätta någonting sånt liksom fort för någon.
Ja, men jag kan också... Jag tycker att... Man, alltså så här, för mig, jag har ändå upplevt att det har typ gått ganska bra. Att, så här, att jag liksom kan säga att jag förlorade min lilla syster för så länge sedan. Hon hade cancer. Och sen så liksom frågar ibland folk mer, ibland så... inte mer. Och då kan jag också säga så här, ja, men det orkar jag liksom inte prata om. Nu, jag orkar inte gå in på det. Och då är jag liksom, där på den skolan har jag upplevt att det liksom inte har varit några problem.
Mm.
Men det är ju inte alltid facts i resten av världen. Liksom i resten av ens omgivning.
Mm.
Men just där har det varit fine. Men det här var ju liksom en jättestor spärr för mig och typ så här med och typ så här dejta och liksom såna grejer. Så här spärr att så här, som jag inte ens förstod själv, men att så här, ta in en person som jag ska lära känna, dels den här frågan som kommer med så här, syskon som vad då kommer efter 2 minuter typ. Och sen så här, lära känna en person som aldrig kommer förstå vem Lussan var på riktigt liksom. Kommer aldrig träffa Lussan, kommer kanske aldrig helt förstå mig heller, för att så här, Lussan är en så stor del av mig, och det var liksom en jättestor sån spärr. Och jag hade den spärren väldigt mycket med nya människor generellt i början, verkligen, att jag så här, jag hade jättesvårt att ta in nya vänner liksom.
Men kan du känna att det kan vara jobbigt att prata om det för att det ska bli jobbigt för andra, eller är det mest liksom för dig själv?
Det baseras ju mycket på reaktioner som jag har fått från omgivningen. Det är ju liksom inte ovanligt att motparten börjar gråta eller liksom blir så här, åh gud vad hemskt. Nej men åh gud, jag kan inte ens tänka mig. Man bara, nej, du kan inte tänka dig, för du är inte i den situationen. Jag är i den situationen, så du behöver inte tänker dig att du ska vara i den situationen. Och det har ju varit otroligt frustrerande. Och det har väl gjort att man har varit lite så här avståndstagande. För att man orkar inte heller... Alltså jag har liksom fullt upp med mig själv och mina känslor. Jag orkar inte ta hand om dina känslor också. Och därför så blir det ju som att man hellre då sätter upp den liksom spärren istället för att ens... liksom tillåta sig själv att hamna i den situationen.
Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar.
Mm.
Man har liksom blivit typ både så här att man tycker mer om folk och mindre om folk.
100%, ja, verkligen. Men man lär sig vad man inte klarar av och vad man liksom klarar av.
Ja, alltså jag kan ibland tycka också så här, när man berättar om det man har varit med om, så typ så här förminskar man det själv.
Mm.
För att typ så här, ja men det är typ ingen fara.
Nej, så här, ja, men det är så länge sedan och det var ju inte så nyligen och allt vad man säger.
Ja. Mm. Och det är ju ändå så här, det är ju hemskt liksom att man, det känns ibland som att man typ förminskar den personen som man har förlorat lite.
Mm.
Typ som att den inte betydde så mycket fast den betydde ju allt liksom.
Mm, exakt. Och det där tror jag är så viktigt liksom att tänka på, att man så här, men så här, jag vet, ni har pratat om det, vi har också pratat om det, alltså så här, just att äga sin sorg och så här, det man har varit med om är för jävligt. Det är fruktansvärt. Det är liksom, det är ingenting annat. Jag behöver inte lägga ett rosensken på det, för att det går inte. Alltså så här, det är för jävligt. Och det liksom, men jag var med om det. Du var inte med om det. Så att, för dig att höra det, höra mig berätta det, kan aldrig vara värre än för mig att behöva berätta det.
Mm.
Och liksom bli påminn om det jävliga liksom.
Mm.
Så på något sätt så måste man fan bara stå upp för sig själv lite.
Mm. Men om du tänker på Lussan nu, eller liksom, tänker du mycket då på glada minnen, eller får du upp sorgliga saker först?
Mm, alltså det beror på liksom situationer. Jag tror att det är liksom situationerna som väcker minnen, och då är det antingen liksom situationer som drar upp sjukdomsperioden eller liksom glada minnen. Men jag kommer ihåg att jag hade precis liksom de första månaderna efter, så hade jag liksom jättemycket ångest, för jag kände att jag inte kunde komma ihåg henne, för då var hon bara liksom, det var bara sjukdomen jag kunde komma ihåg liksom. Och det var ju också så här, chocken som är i kroppen liksom. Alltså man kommer inte längre bak än den liksom chocken som var. Och då hade jag liksom jättemycket panik över att jag aldrig skulle komma ihåg henne som liksom frisk. Men det kom ju. Alltså det kom efter lång tid liksom, när saker hade börjat lägga sig, eller liksom när chocken hade börjat lägga sig, att man kunde komma ihåg. Och liksom också att vi hela tiden pratar om henne gör ju att man kommer ihåg mer liksom.
Mm.
Och se till att bara så här, aldrig glömma det liksom. Mm. Man är ju så här, man är ju liksom evigt tacksam för att det finns så mycket foton och det finns så mycket filmer och så här. Jag har liksom en video på henne när hon asgarvar, som jag kan säga ibland sitta och bara behöva så här, lyssna om igen, bara för så här, just det, så här låter hon liksom. Så det är verkligen både och, beroende lite på situation skulle jag säga.
Mm. Men du och Mickan är ju väldigt lika.
Mm.
Var Lussan också som ni?
Hon var väl the odd one out. Hon var så här svarta fåret i våran trio. Alltså hon det var alltid så här, jag och Micken är liksom, ja, men vi älskar typ reality-serier, politik, kläder, alltså så här kändisskvaller, alltså så här, det är liksom en god blandning av det mesta. Liksom vi är 0% intresserade av sånt.
Hon gillar kartor.
Ja, men hon älskade kartor. Hon älskade naturen. Hon cyklade genom Europa ensam. Nej, men och vi hade ju kris liksom. Alltså jag och Mickan skulle aldrig åka på en cykelsemester tillsammans. Alltså det skulle aldrig hända. Vi kan cykla från Skarptek till Enskede, men där det är liksom, det är den längsta cykelturen vi tar. Men hon älskade att vandra, och hon planerade ju innan hon blev sjuk att hon skulle åka typ någonstans i Sydamerika typ och utbilda sig till forsränningsinstruktör. Nej, men det skulle ju jag och Mickan aldrig göra. Så på det sättet var hon liksom helt annorlunda. Men hon var också exakt likadan. När vi var tillsammans så var det, vi var så lika. Hon hade olika andra intressen, men vi var ändå liksom på många sätt extremt lika faktiskt.
Jag lyssnade på ert avsnitt när ni pratade där om att Mickan hade gift sig.
Ja.
Och då pratade ni också lite om hur Lussan typ skulle ha klätt sig om hon var med och så.
Mm.
Det var jätteroligt.
Att det också blir så här helt off. Hon hade haft något så här lite konstigt på sig, som man bara, vad har du hittat där? Ja.
Hon låter speciell.
Det var hon verkligen. Hon var så trygg liksom i sig själv från alltid typ. Alltså det är helt sjukt, men hon har liksom alltid varit så här lugn, trygg, gjort exakt det liksom som hon har velat, och det är typ, känns som att hon aldrig har tvivlat liksom i hennes nästa steg, vilket är så här otroligt i så ung ålder liksom. En annan bara, fortfarande man bara, vad håller jag på med? Så, men nej, hon var liksom aldrig så. Hon bara, nej men jag, nu vill jag cykla genom Europa, så nu gör jag det. Typ. Alltså hon så här, gjorde allting hon sa. En annan är ju så här, en av tio saker händer typ. Men hon bara så här, gjorde allt.
Mm.
Så sjukt.
Men hon levde verkligen då livet så som hon ville.
Hon levde verkligen livet. Det gjorde hon verkligen. Och det blir också så här, det är så sjukt att tänka, alltså på något sätt blir man så här, undrar om det på något så här universellt sätt typ att det, man visste typ att livet skulle vara kort, så att liksom automatiskt blev det att hon blev den personen hon var, alltså så här.
Mm.
Man undrar ju liksom.
Ja. Ja, man kan ju tänka på sånt där liksom hur länge som helst.
Mm.
Men om vi nu ändå pratar lite om sånt, tror du på typ övernaturligt och sånt?
Jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag tror liksom inte att döden är slutgiltig. Det tror jag inte. Alltså så här, när man är med när en människa tar liksom sitt sista andetag, så är det ändå så här, personen finns tills att den tar sitt sista andetag, och sekunden den har tagit sitt sista andetag så är det inte den personen längre. Och det gör det ju svårt, alltså på något sätt då blir det ändå så här, själar och liksom allt det här att den ändå lämnar kroppen. Alltså så här, på något sätt så blir det väldigt tydligt tycker jag i ett sånt ögonblick. För mig var det i alla fall. Så jag tror ju någonting liksom. Alltså jag är ändå så här, hon har ändå liksom kommit in ibland i mina drömmar. Hon har funnit till Mickans drömmar. Alltså så här, och de drömmarna är liksom alltid annorlunda än vanliga drömmar. Så här, på något sätt så tror jag att det finns liksom någonting. Men jag kan inte alls formulera vad det är. Men jag kom ihåg typ precis efteråt. Alltså jag satt ju på jobbet och pratade med lampor. För att jag upplevde att så här, när jag kunde sitta vid mitt bord, så, alltså de här skrivbordslamporna, att de började så här flimra. Och jag bara, Lussan, är det du? Och så flimrade det. Och jag bara, men gud, hej, typ. Och så flimrade det. Och så satt jag liksom och hade konversation. Det hände flera gånger. Så jag pratade med lampor. Jag var helt säker på att det var hon. Och det var det kanske också. För andra såg det nog rätt sjukt ut. Att de viskade till en lampa. Men man, ja, så flummigt svar. Men det är så svårt. Det är svårt med sånt där liksom. Men jag vägrar ju att tro att det liksom är that's it, att hon liksom inte finns. Alltså hon finns, jag kan ju fortfarande liksom känna att hon finns med liksom i stunder och liksom så.
Mm. Brukar ni typ fantisera om att hon är någon annanstans?
Nej. Eller det enda vi säger är ju så här, farmor och Lussan, att de hänger liksom. Och sen nu när våran hund gick bort för några månader sedan, att han liksom, nu är de där uppe, den där konstiga trion typ, och hänger runt. Mm. Alltså så här, det var så oklart. Men de var det toppen liksom. Mm. Så det är väl typ det som man kan fantisera om vad de håller på med. Men liksom inte något mer utstuderat än så, skulle jag säga.
Men ett tag, något år efter att Lussan hade dött, så startade ni då en podd.
Mm, typ 1,5 år efter.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och hur kom det sig?
Det kom ju sig av att vi var väl båda väldigt, alltså så här, väldigt sökande efter liksom historier som var personliga, relaterbara. Liksom, för det är så svårt att uppleva det, i alla fall jag och Mickan, tror jag också jag kan tala för, att, så här, att det i början är väldigt svårt att liksom sitta och kanske prata med en psykolog eller så här, ta in liksom det här väldigt så här, tekniska pratet om sorg, eller man ska säga, så här, reaktioner och vad chock är och så här. Utan jag behöver så här höra typ att någon annan också typ så här går ut och äter middag samma dag som man har förlorat någon, eller så här går på en fest en månad efter. Men det är liksom, det fanns inte. Och några månader efter att Lusson hade gått bort så var vi i ett så här sammanhang med Ung Cancer där vi träffade massa både cancerdrabbade och närstående. Och det var så värdefulla möten liksom, för att man alltså så här, man kunde prata på ett sätt där liksom ingen var rädd för att lyssna eller liksom för att fråga. Och det var så otroligt värdefullt, och när vi ville hitta mer sånt så fanns inte det någonstans liksom. Och det vi upplevde var att folk också var rädda för att fråga oss, och vi inte fick prata på det sättet som vi behövde. Så det var egentligen därför vi startade podden. För att göra det vi själva saknade, och för att förhoppningsvis någon där ute kan känna sig lite mindre ensam liksom, i sin sorg. För det är ju också ett faktum att det är många som går igenom sin sorg ensam. Alltså vi har tur, så här, jag och Mickan har varandra. Vi kan prata liksom, men andra kanske är helt ensamma, eller är i en familj där man inte vill prata om sorgen och så här. Fast man själv har ett jättestort behov av det. Då behöver man höra andras historier, inte liksom bara en psykolog. Så då startade vi podden Vem vill prata med en sorgsen? Det är ungefär exakt så det känns. Men vem vill det? Det kändes som att ingen ville prata med oss. Och vi behövde få prata. Och där pratade vi egentligen om sorg och så här, allt som ryms där i. Alltså vi är ju så här en duo som liksom inte bara är ledsna, utan vi är också kul. Alltså så här, vi har en jargong, så här, vi sitter och skrattar i en sekund, vi sitter och gråter. Alltså det är så här alla känslor. Det är inte bara att vi liksom sitter och är så här ledsna hela tiden, och det är det du ska lyssna på i 45 minuter, utan så här, vi är också så här två personer. Och det tror jag att många liksom har så här känt varit skönt liksom, att jag i podden har så här sjukskrivit mig liksom. Alltså den så här resan kan man liksom följa från att vi börjar podden till att jag bara, jag mår lite sämre, nu är jag sjukskriven och nu ska jag börja på den här skolan. Alltså så här, det har hänt så mycket liksom. Det är så liksom verkligt och så ärligt. Och det tror jag har varit liksom att många har liksom kunnat relatera till, och också så här skönt för oss själva. Att så här, vi sitter och pratar om de sakerna som man kanske inte alltid är så bekväm att prata om. Alltså så här, vad man känner att man ångrar, eller vad man känner att man gjorde för fel. Och så här. Alltså sånt som är alltså så jobbigt att man nästan inte vill berätta för sig själv.
Ja, men det är ett jättebra sätt liksom att bearbeta.
Mm, det är verkligen det.
Men sen tror jag, som du sa nu här, att många tror nog att sådana här poddar är mycket att man sitter och liksom grinar sig igenom. Mm. Men det är som nästan alla gäster vi har träffat, det är ju mer skratt åt fina minnen liksom än att folk har fällt tårar egentligen.
Uh-huh.
Mm.
Och det är ju lite häftigt på ett sätt, alltså att det får vara så också.
Ja, och ett så här, sorg är inte en känsla som är lika med ledsen. Alltså så här, sorg är så stort. Mm. Det är liksom, sorg är saknad av en person man älskar som man har förlorat. Ja, i det här fallet, sen är sorg en massa andra saker, men ni fattar. Mm. Men i det så är det ju liksom alla de här minnena som jag har av lust. Alltså det är inte liksom att jag bara, typ att jag är ledsen när jag tänker tillbaka på så här roliga stunder vi hade tillsammans. Men bilden är på något sätt att det är så här, om jag berättar en rolig historia, alla bara, ja. Man bara, men det var kul, kan ni skratta liksom? Alltså så här, det var ju en rolig historia. Jag vill inte så här, att varje gång jag pratar om Lussan så ska folk se på mig med medlidande. Mm. Typ. Alltså det är inte...
Nej.
Det är inte det jag önskar. Det är liksom, det är mer. Det betyder inte att jag liksom är ledsen och kommer börja gråta här och nu. Liksom.
Mm.
Det är ju liksom glädje, det är ångest, det är ilska, det är ledsamhet. Det är, alltså det är allt.
Mm.
Och det är med en hela tiden. Alltså så här, jag kan inte, jag väljer inte när jag ska ha min sorg eller när jag inte ska ha min sorg. Min sorg är med mig hela tiden. Och jag kan ju inte gå runt och vara ledsen 24/7 liksom.
Nej, men det vill man ju inte.
Nej, liksom. Jättejobbigt.
Ja.
Men ja, det är ju liksom en process att så här förstå det där. För att jag tänker att det är det som liksom är problemet när man inte har hittat de här historierna. Eller liksom, om man inte har haft turen att hamna i de här sammanhangen liksom, där andra har varit med om liknande saker. Det är ju att man går runt och känner sig fel hela tiden. För att så här... synen på sorg i samhället är liksom att vi pratar inte om det är jobbigt för den här personen som går igenom det här, så man ska inte riktigt lägga sig i, man tar det om den personen kanske vill prata om det, men man ska inte fråga, man är ledsen hela tiden, man måste så här, kan man inte relatera så ska man helst bara hålla sig undan, alltså den här bilden som finns som är så motstridig till vad man själv känner. Och det blir en sån himla krock när man då går runt och känner så här, jag måste få prata, men så drar sig folk undan. Och så känner man sig som typ en alien.
Mm.
Och bara, vad är det för fel på mig? Sörjer jag fel nu? Borde jag göra på något annat sätt? Liksom? Och så går man runt och tänker på det istället för att så här, faktiskt sörja, faktiskt liksom... få processa det man har gått igenom. Det tar så himla mycket ansvar.
Mm.
Ja.
Och tar mycket energi och ork från en.
Mm. Extremt liksom. Mm.
Ja, och så tycker jag att det är viktigt också att man, alltså, om man inte har varit med om en sån här grej innan, men kanske vet att man kommer hamna där, eller precis har hamnat där. Så det som vi gör med våran podd och det som ni gör med er podd är också att visa att man kan må bra och vara glad och lycklig trots det som man har varit med om.
Liksom. Exakt. Och att det inte betyder att det är borta. Exakt. Utan det finns fortfarande där. Men två saker kan existera samtidigt. Liksom. Ja. Och det är ju också en sån sak som är skitsvår att acceptera. Att man så här, mår bra. Alltså så här, jag och Mickan är båda, lite så här, båda är på ett så här, ganska bra ställe i livet just nu. Liksom.
Mm.
Att man har så... svårt att vara glad för sin skull. Liksom. Att må ganska bra kommer alltid med ett dåligt samvete mot en själv. Alltså jag känner ju inte så gentemot Mickan, men jag känner ju så gentemot mig själv.
Mm.
Och det där är väl säkert någonting man måste jobba på, men liksom att det fortfarande, även fast man är medveten om alla de här liksom föreställningen och myterna om sorg som är och så här, hur skeva de är, så är de, har de ändå varit med liksom hela livet.
Mm.
Och man möter det fortfarande. Och jag tror att det blir så tydligt i den där att må bra, att det är lika med att så här, alla kommer tro att jag har gått vidare.
Mm.
Fast jag har ju fortfarande den här sorgen.
Mm. Men jag förstår inte ens vad man menar med det där att gå vidare egentligen. Typ Nej. Som att man skulle glömma. Det är... gör man, nej, ju aldrig. Man vill ju inte glömma heller. Det är jättekonstigt.
Mm.
Nej, men det är någon besatthet som finns. Att så här, det måste finnas så här, en andra sida där någonting, där det liksom, där blir bättre, det är ljusare. Och, så här, och att det automatiskt betyder att man har glömt. Mm. Som sagt, alltså, återigen, två saker kan få finnas samtidigt. Liksom.
Mm.
Ni har säkert också mött det här svinmycket liksom i sorgen när man så här precis i början, mycket var tråkigt att höra, så här, men nu behöver hon inte lida längre, eller första året som sagt, eller så här, men vad skönt att du har semester nu en liten tag, alltså så här, hela tiden istället för att bara, fy fan det där, gud vad fruktansvärt. fan vad ledsen jag blir. Och bara så här, stanna där. Mm. Istället för bara, men det är ju ändå helg. Mm. Så, eller whatever. Mm. Alltså så här, det är så sjukt liksom. Mm. Och det tror jag, alltså så här, spär ju på den bilden av att så här, man tror att så här, när man då mår bra att man liksom är rädd att man glömmer då eller så här, ignorerar något eller så här.
Mm. Men vad tycker du har varit bra stöd? Eller bäst stöd? Om du vill slänga ut några bra tips till de som lyssnar.
Alltså, det bästa för mig var ju att egentligen hitta det här sammanhanget med Ung Cancer. Och jag skulle säga att det bästa man kan göra för sig själv tror jag är att hitta ett sånt sammanhang där liksom andra har varit med om liknande saker, för att man behöver liksom få dela sina erfarenheter liksom och höra att andra har gått igenom samma sak liksom. Men sen vet ju jag att det inte alltid är lika lätt. Alltså cancer är ju, det finns väldigt många organisationer liksom. Och jag vet till exempel, alltså folk som kanske förlorar någon i en olycka. Det är liksom inte lika lätt att så här, var hittar man den gruppen människor liksom. Så det var ju ett jättebra tips, verkligen. Men jag vet inte, alltså så här, det har varit i alla fall ett superstort stöd för mig. Men sen också så här, omringa sig med, alltså så här, se till att du har bra vänner liksom. Alltså så här, men alltså det viktigaste tror jag är att inte så här, stänga in sig i sig själv helt, utan man måste liksom, man måste ventilera sina tankar med någon annan, för att det är så himla lätt att känna sig så fel och skylla på sig själv att man är så dålig i sin sorg. Mm. När man bara liksom pratar med sig själv. Man aldrig får höra att så här, men den tanken är orimlig, det är inte sant. Så man måste liksom, man måste få ut den till, om det är till liksom en vän, en förälder, en chatt på, med en främmande, alltså så här, jag vet inte, eller en psykolog eller en grupp, alltså så här, vad som helst. Men det tror jag är det viktigaste liksom.
Och där är ju faktiskt ändå internet ganska bra, ja. Alltså, om man säger så. Det finns ju många på Facebook framförallt, grupper, ja. Alltså, som man kan gå med i.
Mm, verkligen.
För de allra flesta liksom, skulle jag nog ändå säga.
Mm.
Jag kan ju inte prata för alla, men det är i alla fall många olika grupper på Facebook. Mm. Om det inte finns på svenska så får man väl haka på någon som är på engelska. Liksom.
Ja, men också så här, liksom, sök lite på typ så här Instagram. Alltså det finns ändå så här konton liksom, som har, alltså så här, andra länder som har den här typen av poddar. Eller liksom bara konton som är så här, typ memes om sorg. Alltså det låter kanske sjukt, men det är jätteskönt att följa sådana konton som bara så här, typ imagination versus reality, eller liksom om man sitter och bara exakt så typ, bara att känna att man är så här, man inte är ensam liksom. Man måste hitta någon typ av sammanhang som får en att inte känna sig så ensam, och det är ju tyvärr lättare sagt än gjort. Man blir ju inte så hjälpt när man är i sorg, och det är ganska tråkigt att det ser ut så.
Ja, det känns som att vården och så kanske inte har så stor kunskap kring just sorg.
Mm.
Utan att det lätt liksom blir, ja, vet du det, att man blandar ihop det med typ depression.
Mm.
Fast det egentligen är två olika saker. Liksom.
Mm. Ja, det är verkligen två olika saker. Du kan ju vara deprimerad på grund av sorg, men det är ju liksom inte, det är ju olika anledningar. Exakt. Liksom. Det man skulle önska fanns var ju bara att så här, alla typer av liksom såna här läkare, poliser, alltså så hade liksom olika så här platser man kan hänvisa personer till liksom. Att så här, ja men när vi liksom förlorar våran syster på sjukhuset, ja då kan sjukhuset så här, här är typ en lista på olika organisationer som jobbar med de här sakerna, eller liksom här är ett nummer till en psykolog som är toppen bra, så här kan du gå sorg. Det finns ju så här sorgmottagningen, Där du kan gå så här, samtal för så här, 300 kronor, vilket är svinbilligt för en psykolog. Liksom. Det finns. Alltså, så här, vem visste det? Inte jag, men det finns i Stockholm i alla fall. Det finns liksom, jättemånga sådana här. Och det finns så många människor som sitter liksom, på så bra tips. Så det skulle man ju behöva liksom, komma ut mer.
Mm. Ja, det finns mycket som man vill förändra.
Mm, verkligen. Det tar aldrig slut. Nej. Det gör verkligen inte det. Och sen, just det man kan faktiskt göra, det är ju att be sina anhöriga eller de personerna som är nära en att lyssna på er podd, vår podd. Alltså så här, att utbilda sig själva istället för att så här, man hela tiden behöver göra det åt andra. Så här. Ja. Ja, men lyssna på den här podden. De här avsnitten förklarar exakt hur jag känner. Det här avsnittet, alltså så här, vi har liksom till exempel ett avsnitt med två av våra bästa vänner som berättar om hur det var att vara liksom anhörig. Alltså det är väl ett jättebra avsnitt att lyssna på. Ni har säkert också sådana avsnitt. Ja, men ni har ju haft massa, alltså ni har ju så många avsnitt där folk pratar om exakt de här sakerna. Alltså be era anhöriga att lyssna på dem.
Mm. Väldigt bra tips.
Mm.
Det börjar bli dags att runda av.
Ja.
Vi har faktiskt köpt lite bubbel. För vi tänkte att vi ska skåla för Lussan.
Nej, och för gud Ture och Sally. Fint. Ja, Lussan, Ture och Sally.
Mm.
Gud vad fint, det är klart att vi ska göra det.
Så jag ska hämta det.
Ja.
Ja, skål för Lussan, Ture och Sally.
Skål.
Skål. Skål. Tack för att jag kom.
Och tack för att du kom.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.